För då läser jag här då. Köping 13 oktober 1998. Hej Skurt, och du kvinna.
Det är jag.
Det är du alltså. Tack så jättemycket för er program. Verkligen är det så mycket viktigt för oss invandrare. Jag är en kille som är 27 år, kommer från Colombia, Sydamerika. Och det vill jag säga att er program är den enda sätt praktiskt för att träna och prata på svenska. Man förstår hur måste man prata så alla andra förstår. Verkligen vill jag att ni ska inte sluta sända programmet. Jag älskar din program, man lär sig så mycket, det lovar jag faktiskt. Jag vill också att ni ska läsa det här brevet. Jag skulle vilja ha ett svar från er. Och så får du hans e-postadress här. Jag vill att ni ska veta vad jag tänker om er program. Kan ni inte skicka ett stor bild på Skurt? Hälsa till Skurt. Var glad er gör mig. Ja, och hälsningar då från... Chiron. Ja, men det var väl ett... Du måste göra dig glad och stolt när det kom.
Ja.
Och det här är representativt. Det kom många sådana brev.
Ja. Ja. Och fortfarande faktiskt så kan jag träffa människor som kommer ihåg. Och många då som säger just det här att Skurt lärde dem svenska. Du vet, han talade långsamt och inte så krångligt. Och det är ju kul att få veta.
Det förstår jag. Mm. Ja, men då har man väl gjort någon nytta.
Mm.
Om ett annat.
Ja. Snedtänkt. 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 Snedtänkt.
P1, Sveriges Radio.
God dag, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt.
Ja, ni hörde där, det var alltså inte jag, Kalle Lind, utan det var du, Skurt, som sitter på Inga-Marie Hörnberg. Välkommen hit, båda två.
Ja, tack. Tack, tack.
På riktigt så sitter jag här nu när Skurt pratar, så tittar jag på honom istället för på dig. Jag blev helt förhäxad. Ja, det är ju en stor ära att ha er. Det här är första programmet för den här höstsäsongen. Och så ser det som en ära att det är du som inleder. Eller ni som inleder den här säsongen. Om det till äventyr skulle finnas någon där ute som inte har någon relation till Skurt, hur ska han beskrivas, Inga-Maj?
Ja, alltså han är grön.
Ja, ja.
Jättegrön.
Ja, en väldigt grön figur.
Ja, och sen så är han då... Ja, han är nyfiken på livet. Han vill att människor ska må bra. Och vill också att man ska lära sig saker som kan vara bra att kunna.
Vad är Skurs för varelse?
Alltså,
är det utrett? Har du låtit någon biolog titta på honom?
Nej, alltså för mig är han en liten människovarelse. Så ser jag honom.
Men du har noterat att de flesta människor är ju inte gröna på det sättet.
Nej.
Möjligtvis när de är riktigt avundsamma,
ja.
Men bara då.
Ja,
eller nybörjare, då kan man ju också vara grön.
Ja, just det. Nej, men många tror ju att han är en groda.
Mm.
Och det gör ingenting om de tror det. Och Skurt, han har förlikat sig med det. Så han säger det att han är ingen groda, men han gillar grodor. Så det är helt okej. Okay.
Hur skulle han säga det själv alltså?
Alltså, Kalle, jag är ingen groda. Men jag vet att många tycker att jag är lik en groda. Så då är det okej, tycker jag. För om de bara gillar grodor är det ju jättebra. Och det gör jag.
Ja, just det. Men för det som du sa, Skurt är en positiv figur. Skurt bejakar. Skurt tycker om det mesta.
Ja.
Ska du, Inga-Marie, ska vi göra så att det är bäst att du berättar Skurts historia? Hur hamnar han på din arm från första början?
Alltså, får jag lägga mig lite och vila då? Jag är jobbig att hålla, förstår du, för jag är ganska tung.
Ja, hur mycket väger du, Skurt?
Vet inte.
Nej.
Något kilo, kanske.
Ja. Mm. Nej, men det är klart att du får lägga dig och
ja,
vila gör det. Igen då.
Ja. Hojta på mig om du behöver mig.
Ja, vi gör så. Vi låter... Ja, det är konstigt. Jag känner mig som... Jag tänker liksom när drottning Silvia, eller vem det nu är som har varit på andra sidan, har suttit där jag sitter nu och sett liksom, dig, Inga-Maj, att växla mellan dig själv och Skurt, har hon blivit lika fnissig som jag?
Nej.
Nej.
Inte fnissig, men hon har varit väldigt bra med Skurt. Hon har liksom pratat med honom, och det är så vi har velat ha det, att de han pratar med, att de ska ta honom på allvar.
Mm.
Och det har hon gjort, och de har haft väldigt fina samtals, både ämnen och tonen emellan dem har varit liksom, ja du vet, lite kompisaktig så.
Mm.
Sen har jag också tänkt mig att Ers Majestät skulle faktiskt få genomgå en liten test.
Jaha, oj då.
Ja, den är nog inte så svår. Jag har bilder från de gångerna när vi har träffats, det 5 gånger.
Ja, just det. Och här ser jag. Ja,
de ligger här.
Ja, det är riktigt.
Ja, i oordning. Jag tänkte om Ers Majestät kan lägga dem i rätt följd.
Oj, vad alltså, det var svårt.
Visa mig dem.
Ja.
Ja, de blev ju kompisar med tiden, för de träffades ett antal gånger.
Ja, vi träffade henne 12 olika gånger.
Ja, och du fick vara med alla gångerna.
Ja, det var jag ju tvungen att vara.
Ja.
Men det var en ära.
Du var bara plus roligt. En.
Ja.
Det var Skurts entourage.
Ja.
Ja. Men hur kom Skurt till dig?
Alltså det började från allra första början. Jag hade en väninna som var från USA, sångerska, och som hade flyttat till Sverige. Och hon hade en docka som hette Elmer.
Mm.
Och när vi träffades då så tyckte jag det var jättekul att prata med Elmer. Vi hittade varandra där på något vis. Det var roligare att prata med Elmer än att prata med henne ibland, tyckte jag. Och så kom vi på då att hon hade ju köpt...
Det är inte bara smickrande, men fortsätt.
Ja, men å andra sidan, hon var ju Elmer också.
Ja.
Men vi åkte över till USA där hon hade köpt Elmer. En dockfabrik i San Diego. Och det fanns väldigt många olika dockor att välja på. Eftersom i USA så i kyrkor, hon var sångerska i kyrkliga sammanhang, och där har de mycket dockteater. Så att det skulle
alltså
vara
i barnverksamheten som jag gissar är utbredd.
Ja, precis.
Mm.
Så Skurt, från början så var han alltså lillebror i en familj, och han hette egentligen Bernard.
Jaha.
Ja. Men så tyckte hon, Linda då, att det skulle sitta bra med Elmer och Skurt. Så då hette han ju det.
Ja, för Skurt, alltså med amerikansk stavning, S-Q-U-I-R-T.
Mm.
Det heter han på den första skivan som finns.
Ja.
Alltså som du har spelat in här i Sverige.
Ja, med henne och Elmer.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Och när slutade han heta det? När försvenskades namnet?
Det var då när TV3 blev intresserade av att han skulle vara en barnvärd i deras barnprogram. Och då sa Jan Steinman, som var chef där då, att allt var bra med honom, men namnet var för svårt. För att han sa att det kommer att vara barn som vill skriva till honom, och de kan inte stava till det konstiga ordet. Så att eftersom TV3 från början gick i både Sverige, Norge och Danmark,
just det,
så tyckte han att då blir det istället för Skurt, så blir det Skurt.
Mm.
Som var lättare här i våra länder.
Just det, och därav hans mössa, va?
Mm.
Kepsmössan har de nordiska flaggorna på sig. Ja. Eller är det bara just Sverige, Norge, Danmark?
Det är Sverige, Norge, Danmark, ja.
Men från allra första början, så, alltså, vem är du från innan Skurt kommer in i ditt liv?
Ja, jag var ju också sångerska.
Ja.
Och det passade bra att ha med honom när jag var ute på mycket på sjukhus och sjöng för barn och så. Och Linda hade ju talat om för mig att när du har dockan med dig, så det var precis som vad som hände med dig nu.
Mm.
De tittar inte på mig, de tittar på honom. Och liksom lyssnar på honom och tycker att det är jätteroligt att han kan prata.
Mm.
Så det var så det började, och så kom ju då, när TV3 startade, så kom programchefen till oss här i Malmö för att prata med vi hade ett litet tv-bolag, Bengt Roslund, som var producent på Sveriges Television i många år innan. Och de visste ju att han var duktig producent på underhållningsprogram och så att de ville höra om inte vi kunde göra program för dem.
Roslund hade gjort en massa Lasse Holmqvist-program på parkett och lite här i ditt liv. Och så, och sen så gjorde han väl Poppe på Fredriksdal i många år.
Och även sen Eva då, när hon tog över.
Just det, även efter den Rydbergska direktionen. Den som vi fortfarande faktiskt. Den som fortfarande pågår, som även nu 2019 har spelat, kan det vara den 20:e uppsättningen och så?
Mm, kan vara något sånt, ja.
Ja.
Mm.
Och dessutom har han också gjort rätt mycket kyrkligt präglade program i SVT, så att han är också en bredd som producent. Men han hade lämnat SVT.
Ja, delvis, inte helt.
Nej.
Men så småningom så gjorde han ju det. För sen blev han helt upptagen av Skurt.
Ja.
Men programchefen som kom då för att prata, och det handlade just om att vi skulle göra ett program med Eva på Berns, Eva Rydberg på Berns.
Jaha.
Mm. Och så satt vi där då på översten, vi var ju Kronprinsenhuset här i Malmö på den tiden. Satt vi där åt lunch, och så plötsligt, vet du, så, alltså det, när man tänker efteråt sen, att vad hade hänt om inte jag hade frågat när det blev tyst runt bordet? Ibland så gör det ingenting att det är tyst, men ibland så kan man känna att vad jobbigt, jag måste hitta på någonting att säga.
Mm.
Så jag sa då att jaha, så det är alltså underhållningsprogrammen som du är chef för? Ja, sa han. Och sen så har jag fått ansvaret också för att hitta någon programvärd av något slag för våra barnprogram. Och då visste ju Bengt att jag hade Squirt. Så han ville ju att jag skulle visa honom för Styrk, som han hette då, den här chefen.
Styrk?
Styrk Jansen hette han, från Norge.
Jaha, aldrig hört förnamnet Styrk.
Nej.
Men de kan heta så mycket konstigt, så Oddvar och
ja,
sånt.
Ja, visst.
Nåväl.
Ja, nej, och då, alltså jag ville inte ta fram Squirt, för då hade han ju varit lite... Jag hade lämnat min sångliga verksamhet och så här, så att han låg ju och hade det väldigt skönt i garderoben faktiskt.
Ja, du kanske också tänkte, vi skulle ju sitta här med Bengt och en chef från TV3.
Ja,
och...
med en docka.
Ja, precis.
Ja, du vet, man vill inte få ett nej. Man vill...
Nej, jag förstår det. Man vill vara ganska säker på vad man håller på med.
Ja, ja. Men han blev ju jättenyfiken då, så att jag fick ju faktiskt plocka fram honom då. Och det tände till mellan de två, så att han tyckte att vi skulle göra provprogram.
Men ni måste ha bott ganska nära översten, för du kunde springa hem och hämta Skurt.
Ja, jag tog bussen faktiskt.
Ja, okej.
Okay. Ja. Så det gick bra.
Men allt det skedde alltså under loppet av någon timmes lunch?
Ja,
spännande.
Ja, eller ett par timmar.
Mm.
Ja, tog ju lite tid med bussen. Men...
jag förstår.
Ja.
Och på den tiden så fick ni jobb både på Rydberg-programmet och på Skurt?
Ja, nej, han ville ju visa Skurt för sina chefer då i London. De satt ju där. Så att vi gjorde lite olika provprogram. Ett med bara Skurt, eller Squirt som han fortfarande heter då. Och sen ett med honom och mig. Och sen ett med Bengt och honom på video. Och skicka över. Och så kom det ett telegram till Skurt, eller till Squirt. Inte till mig eller till Bengt eller någon, utan till honom. Att han var välkommen till London och skriva 5-årskontrakt. Och han fick gärna ta Inga-Maj med.
Ja, det var ju gentilt.
Ja. Ja, så vi åkte över, han och jag. Och då var det här
satt
med namnet.
Satt han på din arm på resan, eller hade du honom i en väska?
Nej, jag hade honom i en väska. Men han var inne, han var inte i bagageutrymmet.
Ja, okej. Okay. Men vid det här laget så hade han funnit... Alltså när du hittar honom första gången då, när han fortfarande heter Bernhard och Elmas lillebror och så, när är vi då? Är vi på 70-talet då?
Ja, slutet på 70-talet, eller mitten slutet på 70-talet.
Så 10-15 år hade du levt med Squirt?
Ja.
När hans genombrott kom.
Ja.
Du, jag kommer att tänka på saker. Är det du som har skrivit Tänk att få vakna?
Ja, texten.
Ja, melodin har väl ändå Cat Stevens skrivit, tänker
Nej.
Du?
Nej, det är en gaelisk folkmelodi.
Jaha.
Men han har ju lanserat den.
Ja, jag tänker det är som en Cat Stevens-sång.
Absolut.
Morning is broken då.
Ja, alltså. Ja.
Men jag hörde den på svenska långt, långt tidigare.
Ja.
Alltså, den sjöng vi regelbundet när jag gick på lågstadiet.
Ja.
Jag hade min lågstadielärare, hon var med i EFS.
Mm.
Så att jag gissar att det...
Jag skrev den i början på 70-talet.
Ja, men det är din version
som
är den
som
etablerade
sjungs.
Svenska översättningen.
Ja.
Ja.
Tänk att få vakna tidigt en morgon, höra ett vårregn sjunga sin sång.
Nu ska vi inte prata så mycket om dig, nu ska vi prata om skurt.
Ja, ja, just det.
Men du måste ju skurt förstå att det fanns ju, du fanns ju innan han fanns.
Ja,
måste...
ja, det vet han om.
Ja. Ja, okej, okay. Men så skurt har du ju som utvecklat och du har varit ute och han har mött barn och så ni har haft någon sorts, för jag gissar att en sån figur blir till väldigt mycket i interaktion, inte bara med dig utan också med barn.
Ja, absolut, ja. Visst. Och det är ju det jag tycker det har varit så jätteroligt, att på något sätt så har de, barnen och skurt har hittat varandra väldigt snabbt. Det har bara varit naturligt att han finns där och det är honom vi pratar med. Och sen så har ju, det kom ju väldigt mycket post och så här från barn. Och jättemycket kärlek hela tiden. Och nappar och saker och tröjor och ja, allt möjligt skickar de till honom. Och så, men ibland så skrev de ju också då att, är du en riktig människa, Skurt, eller?
Mm. För du syntes oftast inte i rutan.
Nej. Vi hade ju två kameror så att när Skurt pratade så var det bild på honom och när jag pratade så var det bild på oss bägge i regel. För jag kunde ju inte buktala, jag bara liksom ändrade ju rösten lite. Ibland lurades vi lite också. Vi sjöng tillsammans bägge två och då var vi ju bild båda två. Och det var ju många som undrade hur det kom sig.
Ja. Kan du avslöja det så här många år senare?
Ja, jag spelade in hans sång först.
Aha.
Med ljudet bara då, och sen fick han mima.
Se där. Ja, teknikens under.
Ja.
Men ni fick ett ja då, ni fick ett femårskontrakt från det relativt nystartade TV3. Mm. Det här var 88, sa du?
Ja, 88, 89 någonting. Alltså det var, exakt datum kommer jag inte ihåg riktigt, men det var då.
Nej, och för att jag vill minnas att TV3 börjar sina utsändningar 87.
Ja.
Så att ni är ju tidigt på båten.
Ja.
Och här nere i Malmö, det är också här samtidigt med Skurt som TV-shop utvecklas.
Mm.
Också med TV3 som sitt forum.
Mm.
Du och Roslund, då blev det till att skapa en sorts, bygga upp en studio och bygga upp rutiner för att göra det här programmet. Hur många program per vecka skulle ni leverera?
Ja, från början så var det ju 5 program i veckan, men de var ju korta.
Ja.
Det var ju mest att vi satt lite som Tant Anita och Televinken och berättade att nu kom Smurfarna och Lassie och vad det nu kunde vara.
Ja, just det.
Ja, men ja, sen blev det ju då ett väldigt tryck efter att Skurt skulle vara mer i tv. Så att då fick vi ju ett eget program, Skurtmagasinet. Och då sände vi 2 dagar i veckan.
Skurtmagasinet. Vilka dagar gick Skurtmagasinet?
Lördagar och söndagar.
Jaha, så det var dessutom helg. Det var ju som prime time.
Ja. Så Skurt, han var ju lite... Han gillade ju att sjunga och så här då. Och barn tyckte om när han sjöng och så. Och jag tyckte det var kul också. Så att han hade en sång där som han sjöng då. God morgon, hela Skandinavien. Han tror att han har gjort den själv.
Men
hjälpte honom lite.
Men nu när Skurt ligger och sover, ja, då kan vi avslöja det. Att du var med på ett litet hörn.
Ja, stort hörn.
Ja, okej. Okay. Se där. Så okej, okay. Och Skurtmagasinet. Okay, då har ni fått, då blir det så att ni får en beställning. Ni ska fylla, är det en halvtimme eller en timme?
Ja, en halvtimme.
En halvtimme lördag, en halvtimme söndag.
Ja.
Och det ska då fyllas med Skurt-relaterat. Nu har ni inga inköpta små filmer att slänga in. Utan det är du och Skurt som ska... fylla en halvtimme programinnehåll. Jag gissar att det är reklamavbrott.
Nej, det fick inte vara i barnprogram, du vet.
Nej, det fick det inte enligt lagen. Men Stenbeck var rätt bra på att gå runt i olika lagar. Ja. Bland annat därför han sände från London.
Ja, men just i våra program så det kom ju före och efter, men inte i programmen.
Nej. Så hur gör man då när man ska fylla en halvtimme program 2 gånger i veckan?
Ja.
Man måste väl hitta en spik som man kan koka soppa på, så att säga.
Ja, alltså vi samarbetade ju, det var ju Bengt. Han hade ju jättemycket fina och bra idéer och produktiv och så var han. Så att från början så var det ju mest att vi gjorde lite saker. Vi hade en katt som gjorde cirkuskonster och vi gjorde lite mat. Alltså fattiga riddare gjorde vi och lite sådana här saker, bara pyssel och lite sånt. Och så kom det ju massor med post. Så vi läste mycket brev.
Mm.
Och det var ju många då som frågade saker och så att vi fick lite, pratade lite omkring det och så. Men vi var ju tvungna sen att liksom fylla ut med att vi gjorde saker, visade hur man gjorde bilar och flygplan och godis och allt vad det var för någonting. Så att det blev ju mer så att vi var ute då och spelade in program och så klippte vi ihop det och så sände vi det. Och det var ju sånt som var intressant för många.
Just det, för då, här någonstans så blev det Skurt flygande reporter i sitt eget magasin. Mm. Han är programledare och reporter. Mm. För ni har en studio som, du föreställer mig att den måste ha stått, ni måste ha tillgång till något hörn där ni kunde ha er permanenta, ert permanenta studiobygge.
Ja, för de första åren så var vi ju då, hade vi en liten studio i Kronprinsenhuset i Malmö, och det var ju byggt på det sättet i huset, så att det fanns innan vi började. Så fanns det för intern tv.
Ja, det är helt fantastiskt.
Ja. Så allt fanns ju, och den var inte stor, men det var ju bara Skurt vi gjorde där, så att det funkade ju bra.
För att det var intern tv nedlagd. Det visade sig inte finnas den stora efterfrågan. Ja, men alltså, jag vet inte hur spritt, alltså, om folk som inte är från Skåne, Malmö kan visualisera sig Kronprinsen. Men det är ju, alltså, var ju länge Sveriges högsta bostadshus tills då Turning Torso kom och blev ännu högre. Mm. Och byggt, jag tror det stod klart 64 och var ju då liksom hypermodernt. Mm. Och hade och har nog fortfarande norra Europas största parkeringsgarage i ett plan.
Jaha.
För det är ju någonting man vill ha.
Ja.
Och jag tror de första åren så fanns det också sådär, alltså nere i det garaget så fanns det smörgropar och bensinmack och dygnet runt bemanning.
Ja. Ja, jättefint.
Ja, och framförallt så var det ju så modernt.
Ja.
Det verkar ha varit ledordet väldigt mycket. Det här ska inte bara vara det högsta huset, det ska också vara det modernaste boendet.
Mm.
Och längst upp låg då den här restaurangen Översten, som fortfarande finns. Och längst ner så fanns det ju en showkrog där alla stora namn, alltså från liksom Hasse och Tage via Eva Rydberg till liksom Judy Garland och så har stått.
Ja.
Men någon gång, alltså under 70 eller möjligtvis ett 80-tal, så bestämmer man sig för att vi ska ha en tv-kanal som bara finns i detta huset.
Ja, visst. Ja, fantastiskt.
ja, men det finns en sorts järvhet, en sorts, svansföringen är ju ganska hög när man tänker, vi som bor här, vi ska minsann ha vår egen tv. Men jag tror mest det var en reklamslinga som stod och gick, va? Eller?
Det var det nog, ja. Det var nog inte program hela tiden.
Nej, det kan ju inte ha varit så. Hur som helst, men ni hittade en tomma studion där, eller en icke så flitigt nyttjad studio.
Mm.
Och så där flyttade du och Skurt in.
Ja, och det var ju så här också att vi gick samman med sonen till han som hade varit den drivande kraften i den här intern-tvn.
Mm.
Han hette Karl-Erik Tornheden och hans son och en kompanjon till honom. Och vi bildade ett bolag. Så det liksom föll sig så naturligt att vi kunde finnas där i den här studion. Och det var ju redigeringsmöjligheter och allting fanns ju. Så på det sättet så var det väldigt, ja, det funkade jättebra. Och där var vi alltså i många år, ovanför restaurangen då, på vinden egentligen var den här studion.
Jaha, vad blev det, 25:e våningen?
27:e.
27:e våningen till och med.
Ja. Gick upp för nästan en liten steg. Det var en pytteliten trappa upp dit.
Men där sitter ni i den här skubben då och gör tv. Men ganska snart så kläcker någon den här idén, du eller Bengt, eller Skurt själv kanske, att han ska ut i verkligheten och se hur saker går till och så.
Mm.
För det, jag tror det är det. Vi, många av oss förknippar Skurt väldigt mycket med att han är ute och gör närmast som arbetsplatsreportage.
Mm.
Ja, förutom då att han träffade drottningen och väl också kronprinsessan.
Ja,
ett antal gånger. Det var någon slags stående programpunkt.
Ja, det började ju med att han fick uppvakta henne på hennes födelsedag den 23 december. Mm. Vi gjorde program
Lille
med henne.
Lille julafton, som vi säger i Skåne.
Ja, och det föll så väl ut från början så att hon tyckte att det kändes bra att få prata med Skurt. Och det var ju också viktigt, tror jag, för henne att nå ut till den publiken som fanns på TV3. Det var ju många barn som tittade och som hon på det sättet kunde berätta hur man kan göra för att andra barn ska må bra och så. Det handlade alltid om det, att se till att barn inte far illa. Och så träffade vi henne då varje år i samband, eller innan då hennes födelsedag, och ibland så var vi med henne på resor och så här, och Paris var vi då en gång och fick följa med till Versailles, och där var hon hedersgäst på en middag.
Här står jag nu bara någon minut innan drottning Silvia ska anlända hit till Versailles. Här har samlats massor av människor från Frankrike och Europa för att ha den här festen. För barn alltså.
Men förlåt, men det är en så rolig tanke. Så att då går Silvia runt där, och hon är hedersgäst i Versailles. Mm. Och jag gissar att det är en massa människor, att det är mycket kraschaner och ordnar och frackar och galastasser och sånt. Och där springer du runt med Skurt på armen.
Ja, och det var ju, alltså jag är ju egentligen väldigt blyg, och det är inte så självklart att springa runt med en docka på armen.
Nej, men för dig är det nog självklarare än för många, men fortfarande.
Nej, det tar emot ibland, och där gjorde det, men Bengt, han visste ju, han såg ju liksom möjligheterna där när hon kom då och hälsades välkommen utav två presidentfruar, fru Giscard d'Estaing och fru Chirac. Och så gick de sakta röda mattan framåt, och så stod vi där då bland journalisterna, en hoper där, och så såg Bengt till att vi hade en kamera bakom, så man såg Skurts keps och öra. Och så kommer de då fram, och så får hon syn på Skurt. Och då viker hon av ifrån röda mattan, och damerna följer ju med henne, och så säger hon: "May I introduce you to my friend Skurt?" "Oh, I've already met him," sa den ena presidentfrun då.
Ja, och var det sant?
Hade varit där innan, för att de mötte ju drottningen då när hon kom. Kom ju när alla andra var samlade, så de hade ju minglat runt lite där innan. Och då hade vi faktiskt hälsat.
Så då konverserade lite grann de här damerna på engelska? Ja. Eller du, Skurt?
Skurt, ja, på sin skolengelska.
Ja, men det här är ju, jag förstår ju precis hur du och Bengt Roslund och såklart Skurt resonerar när han sätter kameran så och så. Men hur tänkte Silvia, tror vi? What's in it for her? Det är just att hon därigenom får nå ut till en barnpublik som... Hon kanske inte har, inte ens Silvia har fått prata ostört för den publiken.
Nej.
För det var ju en månghövdad publik. Hur många tittade på Skurt?
Jag har vetat det, men jag vågar inte säga någon siffra.
Nej.
Men programmen med henne var det ju många som tittade på.
Det var topparna?
Ja, det var det. Och Astrid Lindgren, när han träffade Astrid också då. Det var ju väldigt många som tittade.
Ja, alltså, hjärtligt välkomna hit till mig och Astrid. Ja, vi sitter här vid hennes bord och vi har det väldigt trevligt. Visst har vi det, Astrid?
Visst har vi det mysigt.
Ja.
Vi behöver inget annat än, jag behöver dig och du behöver mig.
Ja.
Men
klarar vi oss långt.
Då klarar vi oss långt, men det är ju roligt om tittarna är med också.
Ja, det är det.
Det är det.
En som hjälpte oss jättemycket med kontakten med drottningen, det var ju Elisabeth Tarras Wahlberg, som jobbade för hovet då.
Hon var hovets presschef under många år.
Ja.
Hon var väldigt profilerad. Jag vet inte vad presschefen heter nu för tiden, men Elisabeth Tarras Wahlberg, visste man vem det var?
Ja, jag tror hon heter Margareta någonting nu.
Ja.
Men jag är osäker.
Margareta
från
Adli.
Ja.
Någonting.
Jag vet inte.
Ja, nej, precis. Elisabeth Tarras Wahlberg, hon kan tycka olika saker, men hon hade i alla fall någon sorts profil.
Ja, och hon fick saker gjorda.
Ja.
En rolig grej som jag precis nu kommer att tänka på med drottningen, det var att, alltså, när Skurt intervjuade drottningen, jag syntes ju aldrig.
Nej.
Så jag fick ju gömma mig. Och det var ju så när han, alla som han intervjuade.
Hur gömmer man sig på Versailles? Alltså, jag förstår att det finns många skrymslen och vrår såklart.
Ja, men... man kryper ner och blir liten. Ja. Och så upp armen. Och där sitter Skurt.
Men innan du fortsätter med berättelsen. Men du måste väl också vara en smula högtidsklädd i det här läget?
Ja. Man måste ju passa in i sammanhanget.
För jag kan ändå tänka mig att du fick många undrande blickar.
Ja.
Nåväl, förlåt, fortsätt. Vad var det som hände då vid detta tillfället?
Ja, jo, nej, det var inte då, utan det var när vi var, det var när vi var på slottet en gång. Och jag låg ju där på golvet då, och drottningen satt på en fin stol och Skurt på en annan. Med fluga och uppklädd och så. Och så satt jag där liksom under stolen på något knepigt sätt. Nu förstår jag inte hur jag kunde krypa så, men det, jag kunde det då. Och så upp med armen då och Skurt, och det ser ut som att han sitter där alldeles ensam. Och då så sa hon, när hon tittade på mig när jag låg där på golvet, så sa hon det att du borde ha en beachstol. Du vet, en sån där liten platt sak.
En beachstol, ingen beachstol.
Nej, utan en beachstol.
Ja, det är viktigt med det långa iet.
Ja, precis. Och det, sen när jag fyllde år så fick jag en sån av mina arbetskamrater. Och det var faktiskt jättebra.
Ja.
Jag kunde sitta riktigt skönt.
Och det var alltså en idé som kom från själva drottningen.
Ja.
Men var det en självklarhet för er att höra av er till drottningen från början? Alltså det tyder ju på att ni hade lite självförtroende. När man ens liksom skickar ansökan, hallå, vi har några glada pajsare nere i Malmö. Vi har en gubbe som sitter på en arm och är grön. Kan vi få intervjua drottningen?
Ja, nej, det började inte så.
Nej, jag menar det.
Nej, men det började ju också med Bengt. Att han hade gjort flera filmer ihop med gamle kungen.
Ja.
Alltså den sjätte Adolf.
Jaha.
Jag har varit med honom på hans resor till Italien och så här när han grävde ut saker.
Ja, just det. Han var ju arkeolog. Mm. Eller arkeologiskt intresserad.
Ja, så att Bengt hade ju liksom kopplingar till kungahuset. Och sen hade han också gjort en intervju med drottningen och en professor som hette Brattgård. Det handlade om handikappfrågor.
Mm.
Det hade Bengt gjort långt innan, och där drottningen hade visat att hon kunde tala teckenspråk. Så att han hade ju den lilla kopplingen, den var ju inte särskilt nära, men ändå. Och det var, jag tror att det var Elisabeth han tog kontakt med då, för att drottningen skulle komma till Lund och inviga någon handikapp, någon simbassäng eller något sånt tror jag det var.
Mm.
Ja, så ställde han frågan om drottningen kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Han har sagt sen att han tror att drottningen kanske inte riktigt hade förstått att hon skulle prata med en docka. Utan hon mer hade trott att hon skulle prata med honom.
Ja, det är väl rimligt att tro. Om man ställer frågan på det viset, ursäkta, ställer drottningen upp på en intervju. Det är klart att drottningen inte genast tänker att han måste mena att det är en docka jag ska prata med.
Nej. Han säger själv att han kanske inte sa det.
Det kanske blev så att han glömde ge den centrala biten information.
Ja. Men hon fann sig bra, så att vi åkte efter den här invigningen, så åkte vi till landshövdingens hus i Malmö här.
Mm.
Och gjorde det här
residenset.
Ja. Mm. Och sen så, det var så det började. Jag tror att hon förstod att det här var någonting som var kul. Vi ställde ju inga svåra frågor, och det var ju ingenting som hon behövde vara rädd för att det skulle hända någonting.
Skurt är ingen skjutjärnsjournalist.
Nej.
Han var inte TV3s Janne Josefsson.
Nej, det var han inte.
Det var inte det som var poängen med Skurt.
Nej.
Nej, jag förstår. Jag kan tänka mig att i och med att ni då hade som Silvia Fjädern i hatten, att det öppnade dörrar.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Så han fick ju träffa så många intressanta personer. Nu när man tänker efter, då gick det så fort, du vet. Och liksom det, hela tiden det bara rullade på, så man blev nästan lite van vid att det var väl inget konstigt att vi fick träffa statsministern och miljöministern och allt vad det var för någonting. Men det är klart att det var. Det var ju att de tog sig tid med Skurt. Det var ju fint.
Ja, alltså på ett vis, det är väl klart att de ska göra det. Alltså det, så kan man ju tycka att det är deras demokratiska skyldighet i någon mån. Alltså att prata även med dem, inte bara med sina väljare utan också med de som ändå ska bli väljare, att ha det perspektivet. Och sen, men sen så är det klart också smart av dem, alltså om man ska vara rent cynisk. Det är väl klart att det är ett tacksamt sammanhang att vara med och posera lite. Man visar att man bjuder på sig själv. Mm. Och som du säger, man kanske inte får de allra svåraste frågorna av just Skurt. Nej. Utan där kan man ju vara liksom den charmiga Göran Persson som ju fanns och fortfarande lär finnas någonstans i Sörmland.
Men han sa till och med att du gör ett bra arbete, Skurt.
Se där. Vet du om Skurt var före kossan Doris? För att det finns ju klassiska bilder just när Göran Persson dansar med kossan Doris som var en SVT-figur.
Ja, jag tror Skurt var före.
Ja, det är klart han var.
Ja.
Det, vi säger det.
Ja, vi gör det.
Det går säkert att kolla upp, men det gör vi inte.
Nej, jag tror vi har rätt.
Du är ju bra på att bestämma. Och då undrar jag så här, vad är det som gör att du är så himla bra på att bestämma?
Ja, det är nog kanske det att jag dels kan rätt mycket. Det är viktigt. Man måste läsa på. Det är som i skolan eller på dagis. Man måste ju lära sig grejerna.
Så det här var ju som goda 90-talsår när alla dörrar öppnades för dig och din gröna vän. Mm. Men det här med, som jag egentligen var på väg till innan, det blev någon sorts arbetsplatsreportage vid ganska hög grad. Och hur kom det sig? Är det det där klassiska att barn undrar hur kommer tandkrämen i tuben? Låt oss ta reda på det.
Ja, dels det. Och sen var det ju så här också att för att vi skulle kunna göra detta så vi fick ju inget betalt av TV3. Utan vi fick ju se till att vi fick vår finansiering på, det fick vi fixa själva. Och då, så att de här företagen som vi besökte, de fick ju vara med och betala. De enda programmen som TV3 betalade, det var med drottningen.
Jag vill ju fråga hovet, pytsade de in lite då?
Nej,
det gjorde de inte.
Nej.
Det var inte en liten del av apanaget som gick till Skurtintervjun.
Nej.
Ah, men det var väl såklart också en fjäder i hatten för trean att få Silvia intervjun.
Ja, jag tror det var så.
Men vadå betala inget? Vad är det för idiotdeal ni gick med på? Vi får ett program. Men får du några pengar? Nej, vi fick inga pengar för programmet.
Vi fick tiden. Vi fick programtiden.
Ja.
Men det började ju inte så. De betalade i början. Men sen så kom de på att produktionsbolagen som de anlitade kunde betala själva. Så att inte TV3 skulle behöva betala någonting. Så det var inte bara vi som utsattes för det.
Nej. Nej, det var ingen negativ särbehandling utan...
Nej, det var det inte. Och sen, så vi fick då alternativen att de kunde ju sända program som vi redan hade gjort i repris då. Eller så skulle det inte fortsätta. Och då tyckte vi att repris, för Skurt var, även om de här programmen som handlade om hur saker blir till och så, men det var ändå liksom, det kändes fel att sända gamla program. Det ville vi inte. Så att vi bestämde oss för att vi försöker på det här sättet. Och det funkade ju, men det var tufft att få ihop de här. Så det var, vi blev inte rika på det.
Men då gick ni ut på någon sorts marknad och erbjöd tjänster någonstans. Att vi skulle kan komma och visa besöka er arbetsplats.
Ja, visa hur man gör en bil till exempel. Volvo var vi ju på. Och det blev ju många program. Inte bara om hur man gör en bil utan allting med krocktester och vindtunnel och åka på två hjul och allt möjligt sånt där. Så att det vet jag just Volvo, de använde den väldigt mycket sen när det kom besökare och så här.
Ja, när skolklasser kommer, för det kan jag tänka mig att
istället för att de ska gå runt.
Göteborgska skolbarn får besöka Volvo med en viss regelbundenhet.
Inte bara göteborgska skolbarn, min moster, en gammal tant, hon skulle åka på en sån här bussresa. Hon var från Falköping.
Aha.
Och hon skulle åka på en sån här bussresa och de skulle besöka Volvo. Och hon blev ju så besviken. För och då kom vi dit och inte fick vi gå runt. Vi fick gå in i en lokal och där fick vi titta på en film som Skurt hade gjort.
Ja. Ah, okej, okay, så de använde det helt enkelt som vad de fick egentligen, de olika företagen. Det var en informationsfilm.
Ja.
Som de kunde utnyttja i sin intern reklam och sådär.
Ja.
Det låter som en win-win situation.
Ja, tror det.
Du är från Falköping nu, lite stickspår här, men det är ju en rolig detalj att vilka kända människor kommer från Falköping. Det är Johnny Bode, Eddie Medusa och du. Det är ett glatt gäng.
Ja, det är några fler.
Vilka är det med?
Ja, Marianne Arne kommer från Falköping.
Ja, absolut. Ja. Men hon kan göra filmen om er tre.
Ja, det skulle hon kunna göra.
Ja, det bör hon göra.
Men vi har aldrig träffats.
Du och Marianne?
Nej.
Nej.
Snedtänkt.
Marianne, det här blir ett stickspår, förlåt. Vi kanske ska ta oss tillbaka till Skurt. Ja, men okej, okay. Har du några minnen från de här olika arbetsplatserna du besökte? Det finns en historia som du känner säkert till, den här som jag återberättade av Filip och Fredrik, med ett pappersbruk. Kan vi få höra din version av den här historien?
Ja, alltså vi var ju på ett pappersbruk och skulle se hur man gjorde papper.
Ja, logiskt. Ja. Så här långt är jag med.
Ja.
Så här långt, inga konstigheter.
Nej, och sen så skulle man ju då visa hela processen, och då fanns det någonting som heter Vira, tror jag det hette. Papper som de liksom, blött papper som ligger på ett jättestort lakan eller vad man ska kalla det för. Sen så torkas det och så blir det papper. Det vi skulle visa, det var hushållspapper. Och det skulle då sluta med att rullarna var färdiga och paketerades och så här, hela processen där.
Mm.
Och det var ju väldigt viktigt att inte den här viran blev förstörd. Och de hade nyss bytt den och den kostade mycket pengar. Och det var ju jätteviktigt att vi fick egentligen inte gå över, det var en sån här gångbro över som arbetarna kunde gå på så här och liksom när de skulle göra någonting uppifrån, men ingen annan. Och det var ju det, vi ville ju ta bilden på viran, hur stor den var och hur den såg ut och så. Det enda bilden man kunde ta den, det var uppifrån den här gångbron. Och vår fotograf då, Nils, han fick till slut gå upp då. Men vi fick inte gå med, utan det var bara han. Och vi stod där nere då ihop med guiden som liksom var vår hjälp där hela tiden, en dam. Hon var ju så nervös innan då att det bara ingenting händer och så här. Och så vi tyckte nästan att hon var lite jobbig. Och det hade ju aldrig hänt någonting innan. Och då plötsligt så står Nils där och så ska han liksom bara testa hur han ska ta bilden. Så han står med kameran och liksom, vad heter det?
Objektivet, ja, riktat neråt.
Ja, neråt, så här. Och då ser vi att, så här säger jag precis som att det syns i radion.
Jag ser ju.
Så ja, du ser, ja.
Inga, man jobbar mycket med händerna här, ja, nu med folk.
Då ser vi att någonting ramlar ifrån kameran. Ser ut som en handske eller någonting. Mm. Och hon, damen, åh nej, skrek hon. Vad hände? Och det visar sig att ett mikrofonstativ. Det sitter ju en liten mikrofon på de här kamerorna.
Just det.
Som är fastskruvad. Den sitter ju med en skruv. Och det hade då, den skruven hade liksom, ja, den höll inte plötsligt. Så när Nils gjorde den här böjen då med kameran, så ramlade det här alltihop ner. Och det var ju skumgummi, men skumgummit satt ju på hårdplast. Så den hårdplasten förstörde viran.
Mm.
Det kostar mycket pengar.
Kostade det dem eller kostade er pengar?
Nej, vi fick det på försäkring.
Ja.
Eftersom det...
Men just det programmet gick kanske inte med vinst för ert lilla produktionsbolag.
Nej, de blev väldigt tysta. Och
ångrar lite grann. Varför skulle jag hit den här grodan för?
Ja, nej, så att vi åkte därifrån ganska slokörade.
Ja.
Och så visste vi ju inte om vi skulle få betala allt. För du vet, det blir ju stopp i produktionen. Jag tror ett par dagar innan de kunde byta den här viran. För det var en stor grej. Men till slut så gick det på försäkring. Men det stod ju att Skurt hade förstört ett pappersbruk i tidningarna.
Ja, men det är ju samtidigt att tillskriva Skurt en viss omnipotens.
Ja, kanske.
Men är det fler sådana här arbetsplatser som du minns, som där du har med någon särskild historia tillbaka från?
Ja, alltså vi gjorde ju inte bara sådana här företagsreportage, vi gjorde ju många resor.
Ja.
Ofta då, eller alltid, ihop med olika biståndsorganisationer.
Ja, ja.
Och där hände det ju saker ibland. En gång så var vi i Bangladesh ihop med Lutherhjälpen. och hade, trodde att vi hade fått alla tillstånd, och vi tror väl fortfarande att vi hade fått det egentligen, men det var sådana som inte tyckte det var bra att vi filmade, för det, vi filmade om kvinnor som hade fått hjälp att starta skolor och odla grönsaker och liksom bli lite synliga i samhället. Vi var där och filmade i 2 dagar, sen blev vi stoppade och fick sitta i husarrest och blev ivägskickade från Bangladesh, och så tog de det som vi hade hunnit att filma.
Så pass alltså. Ja. De ryckte rullarna ifrån er, banden ifrån er.
Ja, och vi fattade ju inte att, alltså vi trodde ju att allting var okej. Okay. Vi hade ju en guide med oss och så här, och hon hade ordnat allting, och vi fick komma in på de här skolorna och filma, och barnen stod och sjöng, och vi såg, vi var hälsade på en liten kille som bodde med sin mamma i en liten hydda, och hur han tillsammans med riset som han åt fick lite grönsaker också då som mamman hade odlat och så här. Och det var ju, ja, det var ju inget farligt, vi filmade på något sätt. Men hela tiden så var det kom vi ju på sen, 2 gubbar som stod i kostymer en bit ifrån när vi filmade. Och vi trodde ju, ofta är det ju människor som är nyfikna. Det är ju, så fort det filmas så är ju folk nyfikna och vill titta på. Så vi trodde ju bara att det var några som tyckte att det var spännande att se hur det gick till när vi filmade.
Ja, det tyckte de ju också.
Ja.
Så det var ju på ett vis rätt i sak. Men det kanske var en lite naiv gissning från ert håll.
Ja.
Det där, de där gubbarna i kostym, det är nog bara två glatt nyfikna medborgare.
Vi tyckte ju lite, alltså när de var på, jag tror på 3:e stället, att de dök upp då också, tyckte vi det lite konstigt att de liksom hängde på oss så mycket.
Mm.
Men det var ingenting som vi tog allvarligt på förrän vi då fick veta att vi fick sitta i husarrest, och sen så fick vi åka tillbaka. Det här var i norra Bangladesh, och så skulle vi åka tillbaka till Dhaka, och vi fick åka, plötsligt fick vi veta att nu skulle vi åka med en som inte kunde engelska eller någonting. Han skulle köra oss på natten på dessa vägar som ju liksom bara var, ja, det var ju inga vägar egentligen, och dåligt lys, och fort körde han, och rätt vad det var så mötte man en hästkärra, och ja, det var förfärligt hemskt. Och så fick vi, innan vi kom fram, så skulle vi åka över en flod med en båt som var så överfull med djur och människor och grönsaker och allt vad det var för någonting, och stämningen var så obehaglig, för att vi hade, egentligen var den här båten full. Det fanns ingen plats för en bil till. Men den här chauffören, han lyckades se till så att en bil som redan stod på båten fick köra av, och att vi kom på istället. Och det gjorde ju människor runt omkring där arga.
Ja, ja, men ni var högprioriterade.
Ja, fast de tyckte ju att, alltså, man kände ju liksom att de tyckte att, varför fick de åka med?
De andra passagerarna, ja. Det förstår jag. Att de blev arga.
Ja, så att när vi kom fram till Dhaka sen på morgonen, så visade det sig att de här människorna som hade sänt ut oss, de var ju jätteoroliga. De hade ju åkt ut och letat efter oss när de hade fått veta att vi hade fått ge oss iväg då på natten.
Mm.
Det var dramatiskt.
Ja, och när det här då händer och det är lite akut, då är din första tanke, var är Skurt?
Mm.
Jag måste ha med mig Skurten.
Mm.
Jag måste ha med mig.
Och han var ju med mig hela tiden.
Såklart.
Ja.
Och det var ju skönt att veta. Tänk om han hade legat. Han hade också undrat, var du till vägen?
Ja, det är klart. Och inte förstått språket eller någonting.
Nej, precis.
Nej, men sen en annan gång, när vi var i Brasilien, jag var också med Lotterhjälpen, då blev vi ju pistolrånade. Det var ju också väldigt dramatiskt.
Ja, det förstår jag att det var.
Ja.
Men det låter som ett understatement när du säger att det var riktigt dramatiskt den gången när vi blev pistolrånade. Ja.
Ja, det är så länge sedan, du vet. Men ja, nej, det var förfärligt. Och på tal om det här med att Skurt var med hela tiden, just den gången, jag hade alltid med honom, jag vågade ju inte lämna honom någonstans. Men just den gången så skulle vi filma, vi hade varit i en favela och sett hur människor bodde där.
Mm.
Och levde och så. Och sen skulle vi göra en överblicksbild, heter det så? Skulle stå vid sidan av favelan på en höjd och filma hur det såg ut där nere.
Från fågelperspektiv.
Ja, mm. Ja. Och vi hade varit på en skola innan. Och vi skulle tillbaka till den här skolan efteråt. Så då lämnade jag Skurt på expeditionen där, inlåst på skolan.
Det låter otypiskt dig.
Ja, faktiskt.
Vågar du
Ja, alltså jag litade på de här. Ja, men det var ju, jag tyckte ju att de var ju rekorderliga, de här människorna, lärarna och rektorn och alltihop där. Så jag, och vi skulle tillbaka sen, och det var lite onödigt att köra med. Han skulle inte vara i bild då. Nej. När vi tog filmen, eller när vi filmade där. Och de tog ju allt vi hade. Kameran och stillbildsrullar som fotografen hade i en väska som han hade med sig, och klockor och ja, allting tog de. Så hade Skurt varit med där så hade de tagit honom också. Men just den gången var han inte med.
Tänkte du då tur i oturen?
Ja.
Men vadå, så allt material ni filmade fick vara så nu försvunnet och har aldrig återkommit?
Nej,
såklart?
Nej, och det försvann ju. Men i Bangladesh där var det ju så att de höll ju på de där filmerna som vi hade hunnit att filma då. Och vi skulle inte få dem. Men då kände jag han som var biståndsminister då, Alf Svensson.
Ja, ja.
Jag kände honom sen förr. Och så vi tog kontakt med honom. Och han fixade så vi fick ut de här banden efter ett halvår.
Alf Svensson var med redan på Squirt-tiden.
Ja, och han har också... Ja, det var han på Squirt-tiden. Ja. Och sen har ju Skurt träffat honom också. I samband med att vi gjorde ett program om migrän som han lider av.
Jaha.
I riksdagshuset träffade Skurt honom då.
Så det här skämtet, för han var väl migrationsminister, folk kallar honom migränministern.
Jaha.
Det hade någon form av bäring. Alltså.
Ja, ja. Just det. Så var det säkert.
Men det här är ju jättesött. Vadå, Alf Svensson var biståndsminister så att han engagerade sig personligen i fallet Skurt.
Ja, gjorde han.
Ja,
han gjorde en annan grej också.
Ja.
Då när vi var där i plenisalen och skulle prata med honom, Alf Svensson, om det här med hur jobbigt det var att ha migrän och sitta och lyssna på människor och så här och hela tiden ha så ont i huvudet och så. Så ville ju Bengt då att Skurt skulle stå i talarstolen och tala till människorna som inte fanns där men som han tyckte skulle lyssna på honom då. Att de skulle ha förståelse för människor som har migrän. Det är ju inga andra än riksdagsmän som får stå där i den där talarstolen. Och då så sa Alf att jag går ut och pratar lite med vaktmästaren, för det var ju en vaktmästare alldeles utanför dörren. Det var tomt där alltså annars, det var bara Alf som vi intervjuade då.
Det var inte under en pågående interpellationsdebatt.
Nej, det var det inte.
Nej, det är bra att veta.
Ja, så passa på då, sa han. Så gjorde vi det, så Skurt står i talarstolen och talar till publiken där.
Så Alf Svensson gick ut och medvetet uppehöll vaktmästaren.
Ja.
Han höll så kallad knasvakt, som man säger i tjuvvärlden.
Ja, kanske det heter.
Ja, se där. Det är ju en bra rubrik. Alf Svensson knasvakt åt Skurt.
Ja,
ja, okej, så då har ni under tiden låta Skurt härja lite i talarstolen.
Ja.
Var ni ensamma? Så...
Ja, det var bara vi där.
Ja.
Det var vi och Alf då, så Alf han gick ju ut och till vaktmästaren, så det var ingen annan, så ingen såg det.
Nej.
Men det kom på tv sen.
Ja, precis, och då blev det ju avslöjat.
Ja.
Men...
Men det var ingen som sa något.
Nej.
Sned tänkt.
Ja, okej. Fler saker vi som Skurt var med om. För det är ju rätt dramatiska saker. Ni får till Bangladesh, ni får till Brasilien. Ni var i Israel också.
Mm.
Och det kan jag också tänka mig att det var dramatiskt.
Ja, det var det. Det var ett samarbete med Växjö stift som vi gjorde. Vi skulle då gå i Jesu fotspår och gå i Mose fotspår ihop med en prost som sedan blev biskop i Växjö. Han heter Jan-Olof Johansson.
Mm.
Han skulle vara Skurts präst liksom, och berätta om de bibliska berättelserna då. Och när vi var där då så en kväll så satt vi och åt mat in i Jerusalem och hade jättetrevligt och så, och mitt i city där, och sen så morgonen därpå så skulle vi åka till Betlehem för Skurt skulle titta på var Jesus sägs vara född och så, och då när vi satt åt frukost så hörde vi en otrolig smäll. Det var mycket mer än en smäll. Det var liksom som explosion. Vi förstod att det var någonting som inte bara var liksom något litet. Och sen så i bilen då så fick vi höra på bilradion att då var det en bomb som hade exploderat i en buss. Precis där vi hade suttit kvällen innan.
Ja, ja.
Och det, då blev han lite så, då kom det så nära än det här våldet.
Mm. Men det hände inte någonting.
Nej. Gjorde det inte.
Nej. Så här, alltså i det fallet så kan det inte vara Lutherhjälpen som eller Växjö stift som sponsrar, va? Eller? Blev det det?
Ja.
De
står för kostnaderna. Så det
och då följer ni med lite grann också som, ja. För att dokumentera, ja. det faktiska arbetet. Och, ja. Så.
Ja. Och just de här programmen som Växjö stift var med om, det var, de delades sen ut i alla skolor i Växjö stift. Ja. Så de hade det som underlag till berättelsen om.
Men jag förstår, det verkar som att man hela tiden har kunnat liksom hitta mer värde i skurtet. Mm. Alltså, det här blir både ett TV3-program då, men det avknoppas också i en informationsfilm där, eller ett läromedelsunderlag där och sådär.
Det var nog minst lika viktigt att det skulle vara ett läromedel som att det kom i TV, i TV3. Det tror jag de tänkte.
Du har gjort en del skurtmusik. Det finns ett antal
skurtskivor. En, finns bara en.
Förutom skurtskivan?
Ja, just det. Då finns det två.
Ja. Varför blev det inte mer när du trots allt är sångerska?
Alltså, vi hann inte mer än alltid hålla på med de här programmen. Det tog all tid. Och sen också all post som kom, som jag gärna ville svara på och ha kontakt med de här barnen och även äldre. Det var ju många äldre som tittade på skurt också.
Och det här är lite grann i pre-e-posttid. Alltså de flesta brev ni får måste ha varit rent fysiska.
Ja.
Och det är mycket att sprätta då.
Ja, var det.
Men det är en daglig skörd.
Ja. Skurt hade till och med ett eget postnummer, 20935. Skurt 20935 Malmö.
Jaha. Ja, det är ju mäktigt.
Ja.
Men har du någon siffra där? Då har du inte. Hur många brev kan ni ha fått?
Nej, alltså, vi pratade lite om det nu innan. Hur många brev var det egentligen? Alltså, vissa veckor så var det flera hundra.
Mm.
Det var ju lite, lite olika beroende på. Vissa saker var jättekul, tyckte de, att kommentera och att vi hade gjort det och det. Och sen, frågor och så här. Och bara detta att de ville fråga chans på skurt och så här, tjejerna och så, du vet. Och det var.
Vad svarar skurt på det? Det måste du haft ett standardsvar, eller skurt haft ett standardsvar på?
Ja, inte riktigt. Alltså jag hade en mall, men sen var det ju lite personligt också så där. Så att han ville ju verkligen visa att han läste just det brevet. Så det var alltid något litet extra jag la till då. Och hade de skickat bilder på sig, det gjorde de ju väldigt mycket också då. Tjejerna var ju så söta och killarna såg sympatiska ut.
Ja, men sympatisk, det var ett ord du gärna använde, va? Som skurt.
Ja.
För någon månad sedan så satt jag och pratade med någon människa som erinrade sig skurt och som började härma skurt lite grann. Och då sa just, använde ordet sympatisk. Man har gjort en iakttagelse att skurt ofta kallade...
Killarna var sympatiska.
Det var killarna som var sympatiska.
Tjejerna var söta.
Ja, okej. Okay. Mm. Det var ett medvetet ordval som du använde konsekvent.
Ja.
Jag förstår. Apropå folk jag har pratat med, och så här, i min familj så har vi lite grann ett intern skämt som bygger på att min far lät sig intervjuas av skurt. Han var då vd för något som heter Procrami, som var en verksamhet som syftade till att göra narkomaner friska.
Ja.
Ett 12-stegsprogram som fanns uppe i Örkeljunga i nordvästra Skåne.
Ja.
Det har vi haft mycket roligt åt i familjen. Alltså, dels för att min far aldrig lärde sig att vad skurt hette. Att han konsekvent sa skrutt och skrutten och att Roslund fick ta om och ta om och ta om. Dels för att med lite fantasi så låter min far lite likt skurt. Så det är också en rolig bild att när man härmar det här så svarar skurt och Per, pratar de ungefär samma röst. Men sen, vad framförallt mest av lite roligt, det är ju där, jaha, så skurt gjorde alltså ett inslag från en narkoman man säger inte klinik, jag vet inte vad man säger nu för tiden, men
behandlingshem,
tack. Var det, kommer du ihåg tillfället?
Ja, när du säger det. Men var det din far?
Ja.
Jaha.
Så kan det vara.
Du får hälsa honom.
Ja, det ska jag verkligen. Jag ska hälsa från Skurt.
Ja, det får du göra.
Och då kommer han och svara, ja men jag hade sett tillbaka till Skurt.
Ja.
Men kände ni några begränsningar? Var det så att ni någon gång fick en förfrågan som ni sa nej till? Det förutsätter jag att det var. Men kan man liksom säga att det fanns ställen dit Skurt inte reste? Eller där Skurt inte gjorde reportage?
Jag tror inte att vi fick någon sån. Jag tror inte vi fick någon förfrågan som vi sa nej till.
Ja, vi har förutsatt att så här, som porrbolag och sånt, de ställer väl inte ens frågan,
nej,
tänker jag.
Nej.
Men när ni får en förfrågan från ett behandlingshem, processar man det? Alltså, är det här, förstår barn detta? Är det möjligt att jag, alltså, förstår du min fråga här?
Mm.
Om man känner att...
Att det är för svårt.
Ja.
Alltså jag tror att vi har gjort om döden också, program. Och jag tror att barn förstår mycket mer än vad man tänker kanske. Och just att liksom prata och visa på ett enkelt sätt som Skurt. Ju, han kan inte vara svår om man säger så, va? Och han vill ta reda på saker så mycket som möjligt och så här. Och jag tror att vi har aldrig fått något som vi sa nej till.
Nej. Men alltså, jag behöver inte, alltså, det kan ju vara moraliska skäl, men det kan också vara att man känner att det där blir för avancerat.
Ja.
Ja, men vissa ämnen känns som att de är svåra att skurtifiera.
Mm.
Men som du säger, när ni har gjort om knark, och ni har gjort om döden, och ni har gjort om svältkatastrofer och olika oroshärdar.
Mm.
I vad som förr kallades tredje världen. Så nej, det finns ingen... Det låter inte som att det finns någon riktig... Att ni Skurt kunde göra allt.
Ja,
punkt.
Det kändes så faktiskt.
Mm.
Och vi har ju varit ute på många ställen med olika organisationer. Vi var på Haiti. Det var ju så fattigt där. Och Argentina hos indianerna. Chaco-indianerna i Argentina.
La, la. Det är indianska och betyder hej, hej. Jag har länge haft en dröm. Så länge jag kan minnas har jag velat träffa indianer i Argentina. Och nu har drömmen gått i uppfyllelse. Det här är mina kompisar. Ja, de är indianer.
Och när man kom hem då och berättade för... Jag träffade en som var från Argentina. Och sa att nu har jag varit i Argentina. Vi gjorde program med indianerna. Det finns inga indianer i Argentina, sa han.
Nej, nej. Alltså de var icke erkända.
Nej, och de hade det ju jättesvårt fortfarande alltså. Och det var ju inte så hemskt många år sedan kvinnorna fick rösträtt och så här. Och jag hade ingen aning om att det var så besvärligt för dem.
Men hur skulle du ta upp detta? Berättade han det för TV3s publik?
Ja, eller han intervjuade någon som berättade. En indiansk kvinna. Och sen, ja, det var jättefint att träffa de här unga människorna som fick stor hjälp från Sverige. Att kunna gå i skola och sjukvård och ja, så som biståndsorganen jobbar.
Är det i 20 års tid som Skurt, är det Skurt-magasinet in i graven? Eller byter programmet namn?
Nej, det heter Skurt-magasinet.
Det heter Skurt-magasinet hela vägen. Men det är ungefär 20 år som...
18 år.
18 år, ja. Det är ju en lång tid.
Mm.
Vad gjorde att ni nådde ett slut? Var det... Trean eller ni?
Det var både och, kan jag säga. Trean bytte profil lite när det gällde barnprogrammen. Och vi hade en människa som vi hade kontakt med under alla år. Som var jättebra att ha kontakt med.
Vad är det, Styrke?
Nej, Styrk.
Styrk?
Ja, nej, han slutade ganska tidigt sen efter att han hade bestämt att Skurt skulle komma upp till TV3.
Ja, okay.
Ja, han flyttade tillbaka till Norge. Men vi hade en tjej som hette Camilla som gillade Skurt och som såg till att vi fick bra tider och allting sånt här. Men sen slutade hon och det kom nya chefer och de ville liksom sätta sin egen prägel på kanalen och så, du vet. Så att det var inte aktuellt längre att ha den sortens program. Och vi kände väl också att man måste sluta någon gång. Man blir inte yngre och idéerna sinar nästan till slut.
Nej, ni kanske inte blir yngre, men Skurt är väl i alla fall alltid...
Han är halv tio.
Han är halv tio, ja.
Han tycker det är bra.
Ja, nej, absolut. Jag hade också gärna varit det om möjligheten hade givits.
Ja.
Ja. Ja, nej, så att det faktum att ni inte riktigt kände att ni hade TV3s absoluta gehör, det gjorde att ni själva fattar beslutet att vi kanske inte ska hålla på.
Nej, men sen var det ju sådana som sa att ja, men ni kan ju gå till någon annan kanal. Och vi försökte faktiskt, eller försökte, det är kanske för starkt ord, men vi frågade om det fanns något intresse på SVT. Men man sa att han var för mycket förknippad med TV3.
SVT vill inte plocka treans fallfrukt.
Nej.
Nej, men det kan jag nog på ett intellektuellt plan förstå det resonemanget. Mm. Att han var ju väldigt förknippad.
Ja, visst.
Och som vi sa innan, bara det faktum att den här kepsen hade nordiska flaggor var ju faktiskt någon sorts TV3-markör.
Absolut.
Från början.
Ja, visst.
För, och skulle ni göra programmet för SVT så skulle det ju bli ett annat program. Ja. För att då kan man ju inte åka till Volvo.
Nej, nej.
Och ha samarbeten.
Nej, nej.
På det
visst,
sättet.
Nej. Nej, och på något sätt så kändes det att det hade varit så, det var så fina år det vi hade. Och det, man ska inte hålla på för länge heller så att det liksom börjar kännas jobbigt och tungt och så.
Men tog du ut skuret på några turnéer och sådär? Folkparkerna och...
Inte stora turnéer, men...
Friends, Arena, Globen.
Ja, nej, dit har vi inte kommit än.
Nej. Nej, det finns ju, de står ju kvar, byggnaderna, hovet.
Ja.
Nej, men alltså, jag kan mycket väl tänka mig att när Skurt var som störst att han hade kunnat fylla Globen, eller åtminstone få så mycket folk att det inte var pinsamt gläst i lokalen.
Ja, möjligt. Det är möjligt.
Men det var ingenting ni testade.
Nej.
Nej, men ni tog inte med honom ut på den sort, alltså, du gjorde små strögig.
Mm.
Men inga, för det är ett vanligt sätt när man har liksom skapat en succé.
Mm. Mm.
Nu så ska vi, nu tar vi runt där, nu har vi det här konceptet. Mm. Nu ska vi som snabbt ha ut med den.
Nej, alltså, tiden fanns inte.
Nej.
All tid gick åt till att göra de här programmen.
Men jag tänker särskilt, när programmet sen lades ner, då hade ni kunnat ha tid att... Mm. Men då kanske man var lite mör.
Ja, det kändes lite skönt att få slappna av också faktiskt.
Mm, jag var kanske lite trött i armen.
Ja. men alltså, jag är ju ute lite nu igen och sjunger. Och då med en biståndsorganisation som heter Läkarmissionen. Ihop med tre killar och Skurt. Skurt är med där. Inte mycket, men han brukar sjunga en sång som han sjöng tillsammans med Astrid Lindgren när vi var hemma där och hälsade på henne.
Vad är det för en sång?
Det är ett skillingtryck. Du vet, sån här gammal. Den heter I en djup oändlig skog. Svarta moln där åskan drog. Gick ett litet barn en gång, dagen lång. Det är ett barn som går vilse. Men det kommer hem igen.
Jaha. Ja, för det hade mycket väl kunnat vara så i ett gammalt skillingtryck att barnet gick vilse och dog.
För det mesta var det ju så.
Ja.
Tragiska slut.
Ja, ja, när skillingtryck, det har vi tagit upp i den här podden tidigare. Det finns ett program som specifikt handlar om skillingtryck faktiskt.
Ja.
Så att, och är det någon som har, och en som nämns upprepade gånger i det programmet, en av de stora som spridarna av gamla skillingtryck, så är det ju då Astrid Lindgren.
Ja, ja.
Både i Emil och i Rasmus på luffen.
Ja, precis.
Så förekommer ju. Men du och Skurt var hemma hos Hela Sveriges Astrid och då introducerar hon det här skillingtrycket som...
Ja, det som var så roligt, det var att de tyckte ju det var kul då, att både Skurt och Astrid, att Astrid kunde de här, det var ju inte så konstigt, men att Skurt kunde såna gamla skillingtryck, det blev ju lite roligt, så det var ju därför som de sjöng den ihop då i programmet.
I en djup oändlig skog, svarta moln där åskan slog, gick ett litet barn en gång, dagen lång. Ja, den dagen var så lång, himlen mörk och skogen trång. Barnet i sin ensamhet gick och grät.
Jag förstår.
Ja, och sen så, det skulle ju bara vara ett program, men det blev två. Och då skulle ju Skurt sova över, och då fick han ju sova i Pippis säng. Alltså där Pippi föddes, om man säger så.
Men det här var alltså i lägenheten på Dalagatan vid Vasaparken i Stockholm. Du var hemma hos änkan Lindgren.
Ja. Ja, och sen så Och där var det svårt, för hon hörde inte så bra. Och jag låg under bordet. Och liksom, jag ville ju inte att Skurt skulle vara för skrikig. Men för att hon skulle höra, hon tittade på honom. Han satt liksom bredvid henne vid bordet. Men ljudet kom ju underifrån. Men hon gjorde det jättebra, för det är ju lätt att man liksom tittar efter var ljudet kommer, särskilt om man inte hör så bra. Men hon tittade stint på Skurt och försökte, och det gick bra, men jag fick ju höja rösten lite.
Men kunde man inte eftersynka Skurts frågor ibland? Skurts repliker?
Alltså, hade man kunnat göra.
Men ni gjorde aldrig det, vad du vet, nej, vad du minns.
Nej.
Även när jag ser Skurt ensam i bild så vet jag att det är du som ligger under honom och pratar samtidigt.
Det borde, det hade ju kunnat gå ifall det hade behövts, ja, att eftersynka, men det var så kul, för du vet, då han sov där i Pippis säng då, och sen så kom Astrid. Hon var ju så mysig, hon liksom bara gjorde ju precis det som man bad henne göra. Så hon kom in där på morgonen då, försiktigt öppnade dörren där, och liksom så ställde hon sig vid sängen där, och så sjöng hon:
Morgonsolen redan strålar högt på blåa himmelen. Lilla fågeln glättigt sjunger från sin gren igen. Har du sovit nu hela natten?
Alltså god morgon, Astrid.
Ja, god morgon, lilla.
Vad jag har sovit gott.
Ja, det var bra. Vet du, det är en fin säng du ligger i, eller hur? Vet du vem som har legat i den?
Nej.
Pippi Långstrump.
Ja. Nej, men hon hade väl gjort motsvarande saker tidigare, men hon var ju fin, för då måste hon ju varit 80 plus när hon var med på det här lekandet.
Ja.
Nu kommer det två människor och den här dockan.
Ja.
Det är klart.
Att inte vi har träffats förr, Skurt, sa hon.
Ja, hon var väldigt bra på att ta den sortens sammanhang. Hon sa alltid till att äga varje enskild sammanhang. Det spelar ingen roll vem som satt framför henne. Det var alltid Astrid Lindgren som styrde och som hade kontroll och som såg till att det blev någonstans ändå som hon ville.
Ja.
Minns henne för det intrycket.
Ja, det tror jag också.
Ja, är det någonting mer som vi bör ha sagt i ämnet Skurt? Vi har ju tecknat hans biografi.
Mm.
Men om jag förstår dig rätt, han slutade, eller ni, du var ju också med då, att göra Skurt-magasinet. Då blev det 2006.
Det sista programmet vi gjorde, det var med kronprinsessan.
Hade ni haft med henne förr?
Mm.
Ja.
Drottningen träffade vi 12 gånger. Och sen så tyckte hon att nu var det dags för kronprinsessan att prata med Skurt. Så det blev 2 gånger.
Stafettpinnen gick vidare.
Ja.
Stafettspiran kanske det heter
kanske det.
Kungliga sammanhang.
Varje program med både drottningen och kronprinsessan, det var just att vi ska se till att barn får må bra så mycket vi bara kan. Det finns så mycket tråkigheter runt omkring, så vi barn ska känna att vi älskar dem och att de är behövda och så. Det var liksom det gick ut på varje gång när vi träffades.
Men du, eftermälet här, Skurts legacy, blev du ofta påmind om hans existens? Alltså, kommer du fortfarande mejl? Känner du att han fortfarande liksom existerar i folks medvetande?
Ja, det gör jag. Det är ju så pass länge sedan nu, och jag var ju, i början var jag ju med mycket i bild, men inte så mycket sen, för det var ju Skurt då liksom som var den som gjorde allting. Jag fick ju gömma mig, jag kanske syntes lite grann i avannonseringar och lite sånt där bara, men de känner igen min röst.
Mm.
Så när jag åker taxi och så här, du vet, så då säger de att, är det inte du som gjorde Skurt?
Är det så?
Ja.
Alltså, då känner jag en ny röst många år efteråt.
Ja.
Ja, det är ju mäktigt. Och får du förfrågningar av den här typen, att olika människor vill släpa in dig i radiostudios för att du ska gå en trip down memory lane? Händer det?
Nej.
Nej. För något år sedan...
Det är bara du.
Ja, men det känns skönt, för det är lite grann min självbild.
Ja.
Så det passar bra. Nej, men för något år sedan läste jag en intervju med dig, men det var det ju apropå att den här alt-right-rörelsen, de som använde den här lilla gröna grodan Peppe, att de hade börjat använda Skurt på sina håll. Och det uppfattades som att du inte alls var positivt inställd till.
Nej, det var ju hemskt. Det var fruktansvärt, tycker jag. De gjorde Skurt till allt det han aldrig har varit. elak och invandrarfientlig och våldsbenägen och allt vad det var. Det var fruktansvärt. Och just detta att det gick inte att nå dem. Jag gjorde ju en polisanmälan, men det ledde ju ingenstans eftersom de är så anonyma och vet hur de ska gömma sig och så.
Ja, det dog väl ut ganska fort, va? Så
det var väl
den veckans grej i det här.
Ja, det var nog mer än en vecka.
Hörnet på nätet.
Ja, men de gjorde ju kläder där de satte på Skurts huvud på någon som satt på en stridsvagn och någon som höll i en k-pis, du vet, och så här, och sålde och så här. Så att jag tycker det är konstigt att man inte fick tag på dem, men
det kanske inte var högprioriterat då.
Nej, det var ju det inte var.
Är det det vi antyder här, att ja, alltså, nej, jag förstår ju din frustration, alltså, oavsett om du nu hade delat de här åsikterna eller ej, så är det ju någon annan som tar en sak. Och,
en sak som är min.
Ja, alltså och så har man inte kontroll på vad den här figuren från och med nu skickar ut för signaler. Men det är ingenting som är aktuellt längre.
Nej, det har stannat av.
För det var nog någon sorts associativ koppling där mellan den här figuren Peppe, som är en av alt-right-rörelsens ikoner tillsammans med mjölk och det här gamla, du vet, okej-tecknet.
Man gör
rundring med fingret. Där finns kodan Peppe också med. Och så fanns det väl någon sorts bildmässig likhet mellan Skurt och Peppe.
Ja, de hade ju tur på det sättet, om man säger så. Det var en ny groda. Oj då.
Ja, just det. Ja. Man kunde sätta skurtkepsen på Peppe och så blev det roligt.
Ja.
Det var ett undantag. De flesta som uppmärksammar Skurt gör det med värme.
Ja, jag får säga det att under alla dessa år och när vi var aktiva och så här, det var, alltså, det kanske kom några brev som tyckte att Skurt var knasig och allt vad det var för någonting. Men så fruktansvärt mycket kärlek och omtanke och liksom goda vibrationer som jag fick utav så otroligt många människor i alla åldrar. Och de visar ju det då. Det var ju en undersökning på hur publiken såg ut som tittade på Skurt. Och då var det 40% vuxna som tittade på Skurt. Och det var inte bara föräldrar som satt med sina barn, utan många, många pensionärer.
Ja.
Tyckte det var kul att se hur man gjorde ett flygplan kanske eller så.
Ja, nej, men det kan man väl tycka som vuxen också i och för sig. Och sen så kan säkert även äldre människor uppskatta ett vänligt tilltal. Mm. Alltså det är ju faktiskt inget som man måste sluta tycka om som barn. Det är lite skönt att slå på tvn och se det någon som är snäll mot en. Ingen som sitter och driver med en. Ingen som är taskig eller kommer med små tjuvnyp. Utan här är Skurt som kommer med sitt öppna hjärta och sitt vida sinne. Det kan jag mycket väl se framför mig att man sitter och uppskattar framför tvn.
Och det var ju många föräldrar som tyckte det var så skönt, för de på morgnarna då, om de ville ligga lite längre och sova och så här, så barnen fick titta på Skurt och de behövde aldrig vara oroliga för att det var någonting som de skulle bli rädda för.
Nej, samtidigt där måste jag säga att barn är ju så oberäkneliga. Ibland kan barn kan ju vara rädda för konstiga saker.
Mm.
Så att jag sitter som en grön docka och pratar. Kan mycket väl tänka mig att det finns något barn som blev skrämt av det.
Små barn. Jag har ju märkt det när jag har haft Skurt med ute.
Mm.
Kommer han för nära små barn, då kan de bli lite rädda för det här stora huvudet som det blir då, du vet, när han är nära, och de här stora ögonen och det.
Ja, och är det dockan eller är det tanten som pratar?
Ja,
det
här,
någonting här är lite läskigt.
Ja.
I och för sig.
Ja.
Men de är väl undantaget.
Ja.
Ska vi ta upp Skurt och låta honom vara med så här på slutet?
Ja.
Det känns helt rimligt.
Det tycker jag med.
Ja, du har legat där ner och lyssnat. Är det någonting som Inga-Maj har sagt som du vill protestera mot?
Nej.
Nej. Hon har koll på läget.
Absolut.
Ja. Du, Skurt, vet du vad du har varit med i för program, för sammanhang? Vi har pratat om dig här nu. Vet du vad programmet heter?
Snedtänkt.
Ja, det är alldeles
rätt. Med Kalle Lind.
Just det. Det går i P1, men det är framförallt en podd som släpps varje torsdag. Och det här var öppningsprogrammet.
Ja, premiär.
Premiär heter det. säsongspremiär 2019. Då mötte vi inte bara dig Skurt utan också Inga-Marie Hörnberg, och jag säger tack till er bägge för att ni tog er tid.
Ja, tusen tack själv. Tack.
Det finns en Facebookgrupp, det finns en Facebooksida och man kan mejla mig på helst bara positiv respons @gmail.com. Andy Lundgren har fixat till ljudet och Niklas Runsten har klippt. Vet du Skurt vad vi ska prata om nästa vecka?
Nej.
Nej. Nej, det återstår att se för oss alla.
Jaha.